Välkomna till dagens debattslaget efter 12. Och vi ska hålla oss till USA idag. Det är så att president Donald Trump är mer trängd än tidigare. Hur allvarliga är anklagelserna att president Trump skulle ha försökt blanda in Ukraina i en smutskastningskampanj mot Joe Biden, en av Trumps motkandidater i nästa års presidentval? Och det där, nu har ju då demokraterna svarat med att inleda processen att avsätta presidenten. Men hur sannolikt är det då att de lyckas? Det är ungefär de frågorna vi ska diskutera här idag tillsammans med Svenska Yles utrikeschef Mette Nordström. Välkommen.
Tack.
Och Oskar Winberg, doktorand från Åbo Akademi, alltså doktorand i historia, expert på USA. Välkommen.
Tack.
Jag tänkte att vi skulle börja med att lyssna på en reklam.
Joe Biden promised Ukraine $1 billion if they fired the prosecutor investigating his son's company.
If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Oh, son of a bitch. Got fired.
But when President Trump asks Ukraine to investigate corruption, the Democrats want to impeach him. And their media lapdogs fall in line. They lost the election. Now they want to steal this one. Don't let them.
I'm Donald Trump and I approve this message.
Ja, den här har fått stor spridning bland annat av att Donald Trump själv, som har miljontals följare på sociala medier, har delat den flitigt. Jag tänkte att vi måste ändå börja med att förklara vad i tusan är det egentligen som händer. Donald Trump har det kokat kring många gånger, men den här gången verkar det mer allvarligt än förut. Oskar Winberg. Ukraina inblandat i smutskastningskampanjen, eller man har försökt få dem med mot Joe Biden. Hur har det här gått till? Kan du enkelt förklara det?
Jag tror att man kan någorlunda enkelt förklara det. Eftersom både Joe Biden och hans son Hunter Biden egentligen är sidokaraktärer i hela det här dramat. Mm. Det som Donald Trump har försökt hitta smuts kring, finns det ingen som helst bevis på något fel agerande av Joe Biden eller av hans son. Så hela den här reklamen som vi hörde bitar av handlar om vilda anklagelser som inte stöds av bevisen. Utan det handlar om att Donald Trump har vänt sig till en utländsk nation och dess myndigheter och pressar dem, enligt vad vi i det här skedet vet, pressar dem i ett samtal att försöka hitta något graverande kring, hitta eller potentiellt hitta på något graverande kring Joe Biden, som då är hans politiska motståndare inför valet 2020. Och det är ju uppenbart att så inte får ske. Och sen då den andra aspekten, som alltid i de här skandalerna, så handlar ju inte endast om så att säga brottet, utan också om hur det försöker döljas. Och det är då den andra delen här, att Vita huset har aktivt försökt hindra all information om det här och fortsättningsvis försöka hindra att informationen och bevisföringen kommer fram.
Är din tolkning samma, Mette Nordström?
Jo, absolut. Och kanske vi ännu ska förtydliga också det att det finns en utskrift på det telefonsamtal som Trump har fört med Ukrainas president Zelensky. Och kanske den springande punkten är där när han säger att jag vill att du gör oss en tjänst. Och det här är det egentligen kanske fråga om.
Mm. För att nu förklara närmare om någon redan trillar av kälken. Så alltså det som är ett faktum är alltså att Hunter Biden, som är Joe Bidens son, sitter med i en styrelse i ett ukrainskt gasbolag.
Mm.
Och då påstås det, alltså det här är Trumps version, är att en åklagare i Ukraina, nu måste jag väga orden rätt så att det inte blir fel här, för det är jag tycker att det är ganska komplicerat. En åklagare i Ukraina skulle utreda det här bolaget för eventuell brottsliv eller någon korruption eller något sånt här. Men han har då inte gjort det på grund av att Joe Biden skulle ha blandat sig i och är det inte ungefär så här det
går? Men egentligen så är det väl så som det presenteras. Men
ja, alltså det är Trumps version.
Precis, ja. Trumps version. Det andra versionen handlar om det att Biden och en massa västliga ledare har sagt att den här riksåklagaren att han inte riktigt duger till och att han inte utreder korruption på det sättet som ja. Han borde.
Så det är liksom helt tvärt emot än vad Trumps version av det här?
Alltså Trump försöker ju måla upp det som någon slags personligt agerande från Joe Biden på grund av familjeangelägenheter. Och det finns helt enkelt ingenting som stöder en sån här uppfattning. Och det bör vi också påpeka att Vita huset och Trumps allierade har inte heller lagt fram någonting som skulle stödja den här tolkningen, utan vad de gör är att försöka så att säga grumla till vattnet så att man inte ska se klart. Men att, och därför också i den här videon så för man fram anklagelser, den här reklamvideon som vi hörde en snutt av, för man fram väldigt mycket anklagelser, väldigt lite bevis för man fram.
Och så utan den här hitta en fras av Joe Biden då som där han
som är alltså tagen helt ur kontexten och Joe Biden var inte i en position ens att han skulle ha kunnat ensamt agera här, utan vi hade otaliga europeiska länder, IMF, som utövade påtryckning på Ukraina för att göra sig av med en åklagare som inte utredde korruption.
Men när det klipps så här så verkar det ju, alltså det säljer ju, det så här du klippar filmtrailers också, eller hur?
Men det här påminner hemskt mycket om den valreklam som man har i USA, det vill säga den väldigt frän och hård ton det hade varit i många, många år, och det här påminner precis på samma sätt om en sån här vanlig, kan man säga, valreklam.
No, nu måste jag då ännu gå till hur presidenten i USA arbetar. Nu menar jag presidenter i allmänhet. Nu vill jag säga att de har ett samtal med någon från en annan stat, ett statsöverhuvud. Är det då normalt att det alltid sitter ett 20-tal människor och lyssnar på de här samtalen?
Ja, absolut.
Alltid.
Det är helt normalt agerande.
Det gäller inte bara Trump, utan
det gäller inte bara Trump, utan det är så det går till, och det är ju anställda i Vita huset, och det är också anställda inom underrättelseväsendet som helt enkelt kollar vad som sägs, och det är ju så man sedan bygger upp sin politik. Alltså före en president, för ett samtal, så kommer det att finnas dokument om vad vi ska tala om, vad de kommer att vilja ta upp. Och det, efter ett samtal så fortsättningsvis görs det upp sådana här dokument. Vad var det vi talade om? Vad sades det? Hur ska vi gå vidare härifrån? Och de här dokumenten är helt väsentliga för att man ska kunna föra utrikespolitik. Och presidenten är ju på inget sätt en härskare i stil med en kejsare, utan det ska ju också granskas vad presidenten gör även när han har rollen som statsöverhuvud och diskutera med andra nationers statsöverhuvud.
Och det är ju en ansenlig grupp som har nu lyssnat och varit med om det här, så att vad den här undersökningen i fortsättningen kommer att innebära, så det är det att man måste få tillgång och man måste få höra de som har lyssnat på det här samtalet i Vita huset, de som har lyssnat på det i utrikesdepartementet, vem som har läst den här utskriften och vem som då eventuellt har gömt, för det är ju det som vi också har, precis som vi talade här tidigare, så har man också försökt dölja det här, och vem har dolt det och var.
No, i alla fall så har en stor grupp människor hört på det här samtalet, och en av dem som har lyssnat på det här samtalet är den så kallade whistleblowern, alltså den som har skvallrat, så att säga, och det där då gått ut och sagt att det här, och den här personens identitet är ju då förstås, man har inte berättat vem det är. Hur skulle ni se på den personens sits i det här?
Alltså den personens sits är naturligtvis obekväm i den meningen att vi vet att Donald Trump och hans anhängare, i synnerhet inom högermedia, har gjort den här personens sits väldigt obekväm, och det är en hotad ställning just nu.
Men de vet inte vem det är?
Inte ännu, men det har publicerats uppgifter som gör att jag är rätt övertygad om att man kan ta reda på identiteten inom då liksom Vita huset. Men jag måste påpeka här att skvallra är ju ett ord som vi använder liksom alldagligt för att beskriva en sån här situation, men det har något negativ konnotation också i sig. Den här personen har alltså, och likaså när vi säger gått ut med, så kan vara så här tvetydigt. Den här personen har alltså följt till punkt och pricka de lagar som finns i Förenta Staterna gällande visselblåsare, det vill säga om någon,
vilka de bestämmer sig.
Så om någon inom underrättelsetjänsten blir medveten om maktmissbruk eller mutor eller andra brott som sker, så är det ju dens plikt att rapportera om det här, och då finns det ett väldigt klart och tydligt system hur man gör upp en sån här rapport som han eller hon den här personen i fråga alltså har gjort och skickat sedan till den juridiska ombudsmannen som är ansvarig för underrättelse. Organen som sedan gör den här bedömningen huruvida det här är trovärdigt och huruvida det är angeläget. Vilket hade bedömts att det här är en sådan situation. Efter det så skickas då rapporten vidare till personen som i USA kallas för Director of National Intelligence. Och dens roll är att skicka den här rapporten till kongressen där både senatens och representanthusets underrättelsekommittéer ska få ta del av rapporten. Och det är egentligen där som hela den här situationen liksom svällde upp för Trumps utnämnda Director of National Intelligence som inte alltså är han är tills vidare på posten, har inte godkänts av senaten ännu, vägrade att skicka den här rapporten vidare så som sig bör och tog istället kontakt med justitieministeriet. Och då bör det nämnas att i rapporten så nämns justitieministern som delaktig i det här försöken att påverka Ukraina. Och har vägrat att skicka den till kongressen som sig bör. Så det var då det började svälla upp och man började förstå att här finns en rapport. Och den rapporten kommer inte fram så som den borde. Och då börjar medierna och demokraterna försöka utreda att vad är det som händer, varför är det bromsklossar här på vägen.
Men nu så får vi ju alla ta del av den här 9 sidor långa rapporten. Vi kan vem som helst kan gå och läsa vad den här visselblåsaren säger. I USA så har man ju lagar som gäller just visselblåsare och deras säkerhet. Men det oaktat så pratar man ju nu om att den här visselblåsarens säkerhet är i fara. Hens identitet avslöjas kanske. Och framförallt för att Donald Trump säger att han vill träffa den här. Han vill veta vem det är. Och det skulle han ju enligt gällande lagar så ska han inte agera på det här sättet.
Okej, det som intresserar mig är att om det nu är så uppenbart att det här för alla som har lyssnat på det här samtalet har insett att det här liksom är fel, det här kan han inte säga, och det är ett 20-tal människor, kanske flera som har hört det, att det bara är, finns då en visselblåsare?
Alltså, på sätt och vis kan det låta säkert som överraskande upprörande. Samtidigt måste vi komma ihåg att Donald Trumps administration och hans rådgivare har egentligen från första början varit vad man skulle kunna sådär lite grovt kanske kalla för B-listan. Det vill säga de mest framstående experterna inom republikanska partiet på de olika områdena vägrar att samarbeta med Trump under kampanjen och även efter att han vann presidentvalet så var de skeptiska för att uttrycka det finkänsligt, att ta en roll i den här administrationen. Så i mång grad så handlar Trumps vita hus om personlig lojalitet. Människor som har visat personlig lojalitet mot honom får sitta i vita huset. De som har utmanat honom har lämnat administrationen i det här skedet. Och sen tror jag att jag vill också gärna lyfta upp det att det handlar inte endast om det här beteendet som visselblåsaren dokumenterar handlar inte endast om det här fallet med Ukraina, utan tydligen har det varit, eller i varje fall visar anklagelsen att det har varit kutym inom Vita huset att klassifiera och dölja såna samtal och såna dokument som visar på att Donald Trump agerar på ett grovt sätt eller ett möjligtvis brottsligt sätt. Då när de har upplevt att det finns politisk skada kopplat till det så har de valt att klassifiera det så som om det skulle finnas nationell säkerhetsintressen i klassifieringen. Så det lär finnas någonstans i en server alla möjliga dokument och inspelningar av sådana samtal som är ytterst graverande för president Trump.
Jag har känslan att jag borde ha en stor flapptavla här som jag skulle skriva namn på alla de här inrättningarna och institutionerna. Så att man kan,
men de facto så är det här ju inte lika komplicerat som Rysslands utredningen. Ah. Och där är ju den stora skillnaden tycker jag att Rysslands utredningen så var det så liksom mycket rök men ingen rykande bössa, medan nu så har man den här rykande bössan därför att Trump är helt i centrum här. När det gällde Rysslands utredning så var det ju kretsen kring honom. Det var hemskt många människor. Det handlade om på vilket sätt Ryssland eventuellt var inblandat i 2016 års val. Och en komplicerad process som var svår för vanliga människor eller en publik eller tittare och lyssnare och nyhetskonsumenter att förstå. Medan vi här har ett samtal som vi snabbt fick en utskrift på, vad som egentligen hade sagts och som var och en kan förstå, att man talar ju om att det var lite så här mafiastil över det, att okej, att du ska göra oss en tjänst nu. Mm. Och alla förstod det, att man dinglar med sedelbunten framför näsan.
Jo, det där resonemanget just förstår jag. Men sen tillika så börjar jag fundera på att om det egentligen har någon praktisk betydelse. Alltså vi är på väg till ett nytt presidentval. Om han får sitta kvar, om det här inte fäller honom, så kommer han kanske ut ur det här ännu starkare.
Det är naturligtvis närmast omöjligt att spekulera om hur riksrättsutredningar och åtal kommer att påverka presidenten. Vi har endast två fall där riksrättsåtal har väckt mot en sittande president. Om vi då har alltså Bill Clinton från 90-talet och så har vi Andrew Johnson från 1860-talet. Så det är uppenbart att hemskt mycket lär vi oss inte genom att titta i historieböckerna. Dock så tror jag att man måste lyfta fram här det att vad Donald Trump gör med det här samtalet är ju att han hotar presidentvalet om ett år. Alltså, vissa har talat om hur man kan låta folket bestämma istället för att ställa upp med riksrättsåtal mot en president som är väldigt impopulär i landet. Men den teorin som har framförts i synnerhet av moderatare krafter och av en del republikaner fungerar ju inte överhuvudtaget om själva valprocessen är komplementär. Alltså om det finns ett hot mot att valprocessen inte går rätt till, så kan man ju inte säga vänta och se hur det går i valet. Utan det finns ju en direkt plikt och det finns ju liksom starka intressen att utreda det här före man kommer till den situationen att vi har ett tillval där utländska makter har blandat sig in.
Men tycker att det här, speciellt de här politiska implikationerna när det gäller demokraterna, så tycker jag att det är oerhört intressant. Därför för att då har vi representanthusets talman Nancy Pelosi. Hon var ganska avvaktande. De var lite så där brända av Rysslands utredningen och tänkte att okej, att riksrätt är kanske inte riktigt nu det bästa alternativet. Och vad man säger då, att varför hon var avvaktande, hon har dels så lång erfarenhet att hon har också till exempel varit med om när Bill Clinton var i riksrätt och vad det egentligen ledde till, för att det ledde ju till att han utsattes för riksrätt, och efter att det inte blev riksrätt eller han blivit fel, så blev han ju mycket mer populär. Exakt. Så risken finns ju här att det leder till ökad popularitet hos Trump. Men också det att demokraterna måste väga vad som är viktigare för dem. För de har ledamöter i valdistrikt där de har vunnit nu, men där det är väldigt jämnt mellan Trumps anhängare och demokraterna. Det vill säga att de har att förlora på det helt enkelt. Helt konkret, kongressledamöter har att förlora på det här. Och då var det ju intressant att här var så här mittendemokrater som ledde ett visst uppror när de skrev i Washington Post att det här är någonting oerhört, att så här kan vi inte ha det. Och på det sättet ledde till, alltså det mycket snabbt takt så har ju demokraterna ställt sig bakom det här oerhört snabbt.
Ja.
Och det kanske bör också påpekas att efter presidentvalet 2016 så hade det ju varit mellanårsval 2018, och om man på något sätt vill titta tillbaka på vad folket har talat, så var det ju en väldigt tydlig signal att de vill att det i kongressen finns översikt, eller det finns en slags granskning av presidentens makt, och därför vann demokraterna väldigt stort. Så jag skulle säga att demokraterna kommer nog in i den här processen med ett klart stöd från folket att i varje fall granska. Och nu har vi ju sett att trots att opinionsundersökningar före den här diskussionen om att väcka riksrättsåtal och Nancy Pelosi ställningstagande, så var det ganska svag opinion för riksrättsåtal. Det var så där, mellan 30 och 35 som var för, vilket i och för sig historiskt är ganska högt, men ändå klart under en majoritet. Och det har vi sett förändras under den här knappa veckan som har gått. Och nu har vi redan sett opinionsundersökningar som visar över 50% stöd för att väcka, eller att starta en sån här riksrättsutredning. Och jag tycker att kanske ännu mer anmärkningsvärt är att det har varit upp till 23% av republikanerna som säger sig stödja det.
Mm. Nu, när jag tänkte här på, när du sa tidigare att det finns väldigt tydliga liksom, riktlinjer hur man ska bära sig åt, vi talar om den här visselblåsaren. En av de här grejerna är ju just det här att du ska, att allting finns utskrift på alla samtal som, det måste förresten vara intressant att skriva ut Donald Trumps samtal eftersom som han pratar på ett sånt sätt som väldigt snabbt hoppar från en sak till en annan och så här. Men i alla fall, nu så har man då från Vita huset gått ut och vägrat ge ut flera alltså utskrifter. Till exempel hade pressen varit, eller jag minns, man ville ha ut utskrifter om ett samtal med Saudiarabiens kung. Och det gick inte att få ut mer. Alltså man har satt nu liksom stopp för det här.
Och då vill jag poängtera här att den här samtalet med Ukraina där vi talar om en utskrift, det är ju egentligen alltså inte en utskrift i den meningen som vi skulle kanske känna till en utskrift, alltså en ordagrand utskrift av ett samtal, utan det är anteckningar över vad som diskuterades i samtalet. Väldigt detaljerade anteckningar, men det är anteckningar som Vita huset har gått ut med och vi vet bland annat från den här Mueller-rapporten och justitieminister Barrs uppfattning av den, så vet vi att vara väldigt, väldigt skeptiska till när Vita huset kommer ut med information, för deras taktik har varit att försöka förvirra mediacykeln och medianarrativet genom att först ge väldigt missledande information.
Men varför vill de inte nu då ge ut någonting mer, om det ändå är så att det går via anteckningsblocket så här? Så...
Högst sannolikt för att det är väldigt graverande. Alltså, om Trumps och Vita husets bästa strategi var att publicera de här anteckningarna av det där samtalet. Och då var det väldigt många, nästan unisont bland experter, sa att det här är ett fasligt graverande utskrift eller dokument. Det var uppenbart från det att det var närmast en gangsterligt sätt att tala. Ukraina talar om stöd, de talar om militär inköp. Och Donald Trump säger, men först, eller med engelskans though, han sa, jag behöver en tjänst though.
Jag vill hålla mig fast lite vid Donald Trump, fast vi talar om det här, vad som kommer att hända nu om en liten stund. Jag skulle vilja att vi lyssnar lite på hans sätt att försvara sig. Så varsågod.
What's going on now is the single greatest scam in the history of American politics. The Democrats want to take away your guns. They want to take away your health care. They want to take away your vote. They want to take away your freedom. They want to take away your judges. They want to take away everything. We can never let this happen. We're fighting to drain the swamp, and that's exactly what I'm doing. And you see why we have to do it. Because our country is at stake like never before. It's all very simple. They're trying to stop me because I'm fighting for you, and I'll never let that happen.
Så här försvarar sig Donald Trump mot det här oberoende. Han vänder det här till att det är demokraterna som vill vinna nästa val. De kommer att ta ifrån er den form av hälso, healthcare, alltså sjuk, det här försäkringssystemet som de har nu. De vill ta bort till och med era domare, era vapen. Och det är en scam, alltså en vad ska man översätta det?
Bluff.
Bluff, ja, just det. Alltihop. Det här är... Alltså man pratar inte egentligen om det, vad han har gjort, hans samtal, utan det här är allt bara del av en så kallad... Han älskar också att föra sig mot häxjakt. Vad tänker ni om det här?
Alltså, å ena sidan så är det ju exakt vad Trump har ägnat sig åt hela sin karriär inom politiken. Den är ju för sig kort, men även före det så har han ju fört en slags retorisk strategi som bygger på vilda anklagelser, bygger på en vi mot dem så här narrativ där.
Men det tycks ju funka.
Det tycks funka i viss mån, alltså. Han har ju ett stöd naturligtvis. Ett stöd som å andra sidan har liksom kultiverats länge bland höga media, och han är nuvarande representanten eller liksom ledaren för den här grupperingen. Men samtidigt så såg vi inför mellanårsvalet förra året så såg vi det här samma konspiratoriska. Då handlade det om en karavan av migranter som närmar sig gränsen. Och det var den här samma känslan av vi mot dem, konspirationsuppfattningar, det skulle vara den vänstermiljonär eller miljardören George Soros som finansierar
som
det här.
Som också finansierar där, Greta Thunberg, by the way. Nu var det ironi, det hörs inte på radio, men okej.
Okay. Där i hela den här liksom tanken fanns att det inte endast immigranter, utan där är också terrorister som kommer till USA den här vägen. Och det fanns det här tre väldigt liksom starka dragen. Man spelar på rädsla. Mm. Man hade konspiratoriska anklagelser och man byggde upp en sån här vi mot dem bild. Och det är detsamma han kör. Och 2018 inför mellanårsvalet var det här ju inte en framgångsrik strategi, utan man såg ju att republikanerna gick ordentligt back.
Mette, va?
Jag håller fullständigt med. Alltså den här som jag upplever att det är liksom en offerstrategi, offermentaliteten, det har varit kärnan i hans budskap hela tiden. Och det intressanta är att han ger sig ut för att vara offer, och då kan hans anhängare som anser sig också vara eftersatta, och att han kan gå med samma budskap och appellera till dem, det vill säga att en häxjakt som den politiska eliten utför eller agerar gentemot honom. Och här är liksom den springande punkten där då väljarna kan identifiera sig med honom.
Och jag vill också lyfta upp att såväl förra året som nu så finns det en väldigt stark rasism inbäddat i de här budskapen. Det är alltså redan över 218 demokrater i representanthuset som stöder den här utredningen. De som Donald Trump lyfter fram är uttryckligen en yngre generation av färgade kvinnor i kongressen. Och det är att det är just de som lyfts fram är helt i enlighet med det republikanska partiets strategier under de senaste åren att driva en liksom öppet rasistiskt försök att uppvigla känslor av rasism och xenofobi bland sina väljare.
Sen är det ju intressant att de här ämnena som har plockat fram här i den här videon, att domare, vapen, hälsovård, det är ju så här klassiska stridsämnen. Det kommer demokrater som far iväg med din bössa, så det är ju liksom helt enkelt en klassiker. Så att hans skrämseltaktik är välkänd, välbeprövad, men tycks gå hem.
Men som tillika inte har någonting nu att göra med den här grejen som han själv har gjort.
Och det är vad statsvetare har kallat för megaidentitet. Att man i USA lever just nu i en sån politisk stund där din politiska identitet blir sväller till den grad just inom det här vi mot dem, att frågor som egentligen inte alls kopplade till varandra blir avgörande, och för att du ska liksom kunna vara du med din egna politiska identitet så krävs inte endast att du till exempel då är emot abort, utan du ska också vara för vapen, obegränsade tillgång till vapen bland befolkningen. Och då försöker Donald Trump nu alltså massera in i den här megaidentiteten en lojalitet mot honom som person när det kommer till frågor om riksrättsåtal för maktmissbruk.
Mm. Och det är det här bruset som överröstar allting annat som kommer via hans Twitter, via hans videon och i hans personliga advokat Giuliani, som är också jättebra på att, som du tror jag uttrycker, muddra till det.
Mm. Han det där, på tal om Twitter, just som en Donald Trumps favorit social media plattform, så han, man kallar talar om det för en Twitter rant, det han håller på med här i veckoslutet. Alltså det har kommit tweets så många som att till och med de mest hugade orkar inte läsa dem alla. Mycket utropstecken och stora bokstäver och witch hunt.
Och där, i de här tycker jag att vi ser någonting som är väldigt spännande och väldigt avgörande för hur det går framåt nu. Det vill säga, i de här tweetsen så ser vi inte endast att de republikaner och Vita hus anställda som är villiga att gå ut i medierna just nu och försvara honom är väldigt få. Och det handlar om sådana som uppfattas höra till den mer extremistfalangen av republikanska partier, som Lindsey Graham eller Jim Jordan eller Stephen Miller från Vita huset. Och samtidigt så ser vi att Fox News, som ju har varit alldeles avgörande för Donald Trumps position politiskt, så börjar vi redan se splittringar inom Fox News. Åtminstone Shep Smith, Chris Wallace och Ed Henry har kritiserat undersändningar i Fox News presidentens beteende. Och vissa av de här tweetsen som Donald Trump kastade ur sig under veckoslutet var uttryckligen attacker mot de här Fox News ankaren eller personligheterna som har kritiserat honom. Så det sker det är en väldigt intressant kamp som sker under ytan på höger sidan.
Läser jag mellan raderna nu här att det faktiskt på riktigt kan vara så att det här blir Trumps undergång?
Alltså, jag tror ju att den bästa så här allegorin för republikanerna och Trump är den här om en middag där ingen trivs. Men ingen vill vara den första som reser sig upp och säger jag tänker gå. Så fort någon annan reser sig så ser vi hur det reser sig väldigt många och säger jag går nu samtidigt, vi tar samma taxi. Och så åker man hem från den där festen som inte var bra. Mm. Det finns inte en personlig lojalitet gentemot Trump inom republikanska partier när vi tittar i kongressen. Det finns en rädsla för vad motstånd mot Trump kan innebära rent politiskt.
Och jag tycker att det är intressant den här jämförelsen med Nixon, för Nixon tvingades ju avgå därför att partiet övergav honom. När han har, så länge Trump har ett starkt stöd, som må vara starkt men tunt eller hur man ska säga, att det är inte speciellt djupt men brett eller någonting i den stilen, så då finns det där. Men jag tänker att det handlar kanske inte enbart heller om att ska man ge sparken åt presidenten. Det handlar också om att folk ska ha rätt att få veta vad som egentligen har skett. Vem har sagt vad? Vad är det som egentligen har hänt i och med det här Ukraina-samtalet och andra samtal som också har förts med Ryssland och Saudiarabien, det som vi inte ännu har fått veta.
Och det är därför den här utredningsprocessen som alltså sker i representanthuset är alldeles avgörande. Om man skyndar den är det inte alls omöjligt att Mitch McConnell, som är republikanernas ledare i senaten, vägrar att ta upp hela frågan i ett riksrättsåtal utan bara liksom sopar det under mattan. Men om man för den här utredningen offentligt, man har televiserade förhör med de som har insikt i vad de här samtalen har gått ut på, då kan vi se att opinionen förändras och sätter republikanerna i en sådan sits att de inser att de måste så att säga skära linan och låta Trump flytta iväg.
Och det är kanske bra att påpeka också att det här är i högsta grad en politisk process. Det här är inte en juridisk process. Det är representanthusen nu som är olika i olika kommittéer och paneler kommer att till slut komma till att hade funnits ett brott som nu ska prövas i riksrätt. Och det är liksom det som det handlar om. Det är kongressen i lagboken.
Okej, men bara för att jag ska förstå det här nu, som ni är helt tydligt väldigt insatta i hela den här processen, så om det nu visar sig att det kommer fram till det att han ska de facto ställas inför riksrätt, betyder det att han då blir förhörd framför tv-kameror på samma sätt, själva presidenten alltså?
Själva åtalet skulle inte ha Donald Trump så att säga i stolen där i senaten, så som vi är bekanta med att se från amerikanska filmer eller
TV. Men
jag menar,
Bill Clinton var ju, han blev ju så att säga förhörd.
Alltså Bill Clinton hade ju förhörts och det var frågan om huruvida han hade ljugit under de här förhören. Men under själva åtalet i senaten hördes inte Clinton. Och där har presidenten ganska mycket utrymme att tala om liksom vad som kallas executive privilege. Men det finns ju otaliga andra som har insikt i det här beteendet, och det finns av allt att döma dokument, kanske inspelningar, som kommer att vara avgörande. Så det är det som gäller för representanthuset, att föra fram det här och diskutera det före man sen röstar om huruvida åtal väcks i senaten och i sådana fall vad som åtalen handlar om. För vi måste komma ihåg att, precis som du säger, är det här inte en juridisk process utan en politisk process, och de facto så är inte det endast, det finns inget krav på att brott har begåtts, utan missbruk av ställningen. Den där officiella formuleringen i grundlagen handlar om förräderi, mutbrott och andra brott och förseelser. och tolkningen av vad som är andra brott och förseelser har alltid varit uppe i luften. Och det har alltid varit politiskt vad man tolkar som brott och förseelser.
Det där var sällsynt klart. Jag känner mig väldigt allmänbildad just nu på den här punkten. Är det gyllene dagar det här för en USA-forskare?
Mycket tid finns det kanske inte för att skriva på sin avhandling, om vi säger så.
Okej, vi får se vad som händer. Intressanta dagar och som sagt de här förhörerna, så vet jag att det går att följa med också per streamar. Alltså det finns, jag vet själv att jag har hittat några, så jag kommer inte ihåg hur jag hittar dem. Men också våra egna media här så direkt sänder ju ibland de här förhören som pågår. Tack Mette Nordström och tack Oskar Winberg för att ni kom hit och allmänbilda oss beträffande USA idag. Imorgon en ny debatt, samma tid, samma kanal, och då kommer det att handla om ett annat utrikespolitiskt ämne, nämligen Brexit.